Ja, jag heter Lars Weppling. Bor uppe i Offerdal nu då, i nordvästra Jämtland. Bodde tidigare i Lilledal, södra Härjedalen.
Du, det blev friande dom idag. Ni var 5 stycken som misstänktes för illegal vargjakt. Hur känns det där nu?
Ja, det var väl en väntad dom. Jag hade väl inte väntat något annat. Det var någon annan dom än det där. Då hade jag blivit förvånad av. Men samtidigt är det väl skönt, det är det väl. Så man vet liksom, så att inte folk missuppfattar det.
Du, om vi tar och benar upp de olika argument som åklagaren la fram under rättegången här. Om vi börjar med det här, till exempel att du har förföljt varg, och rätten skriver ju till och med här att det är sannolikt att du har försökt att ringa varg med skoten, men det räcker inte till fällande dom. Vad säger du om det?
Ja, nej, det där är ju någonting som de har misstolkat, domaren då, eftersom det framkom ju rätten att det inte var någon varg som förförde, utan det var ju spår på en väg som en naturbevakare hade, ja, ville få det till att jag hade förfört vargen då, men det var ju, det framkom ju av bildbevis att jag hade kört söderut, eller jag hade kört norrut och vargen hade gått söderut. Vi hade ju gått åt olika håll då. Så det var ju svårt att förfölja då. Sen var det ute i, och det var ju på väg då ut i terrängen där de menade att det var skulle ha varit ringning då, så fanns det ju inga djur som var inringat, och det framkom ju också under rättegången att det var bara spår inne i området, men det var ingen varg som var inringad då. Och så framkom det av forskaren då att vargen som hade gått där var den som hade gått på natten då, 6-7 timmar innan vi var på området då. Så den hade ju bara passerat, så den var ju inte kvar i området heller.
Och de här pistolsmagasinen som man hittar där då, och som liksom används som bevisning i rättegången. Vad har du för kommentar om det?
Jag har ju som inte fått några frågor om det där. För jag hade väl inte befunnit mig på den platsen där de hittades då. Så jag har väl som inte fått något om det där. Och det enda, jag hade ingen aning om hur de kom dit då. Och inte jag hört någon av de andra heller då. Det var väl ingen som kunde bindas till magasinerna vad jag hörde. Med fingeravtryck eller DNA då. Men det var ju som på ett område som jag inte hade varit på heller, så jag hade ju inte varit just där då.
Åklagaren påstår ju i åtalet att du skulle alltså ha åkt omkring och letat efter vargar, så var din uppgift att fösa fram dem med skoten, och så stod de andra på pass då för att ha möjlighet att skjuta. Hur många var det som var beväpnade där utav er?
Ja, det var väl bara en som var beväpnad, men han var väl inte på området heller, utan han var ju, det visste ju inte jag när jag var där, för jag frågade ju inte ens var han var någonstans, men han var ju 1,3 mil norr om området där jag befann mig på då. Och det fanns inga förbindelser mellan med vargspår eller någonting, utan han var ju på ett helt annat område. Och han hade ju vapen beväpnad, och ingen annan av de andra då hade ju några vapen som var brukbara då. Sen var det väl också det enda de visade i rätten, det var ju ett där de hävdade att en har stått på pass och tittat ut över ett hygge, men det var ju, om man tittar på bilden och allting och koordinaterna, så har ju han tittat norrut då. Jag var ju 6 kilometer söder om han och körde, så han tittade åt fel håll också, annars man skulle ha stått på post då. Så det var ju som inte trovärdigt ändå då.
Men hur skulle det gå till rent teoretiskt då, alltså om man ska försöka sätta sig in i åklagarens bevisföring här? Alltså att du skulle mota fram vargar och sen skulle de andra dräpa vargarna om ni inte ens hade vapen med er?
Ja, det får du fråga hon. Det är väl hon som får ett bra svar på det. Men det var väl för... Det väsentliga är att om det inte finns någon varg som är jagad, så om du inte för efter en varg, leta upp en varg alltså dagligen och förföljer den, kan du liksom inte få fram den till en postare heller, även om den hade haft ett vapen. Det finns ju ingen varg som är uppletad i terrängen och förföljer, utan det finns ju bara skoterspår på vägar efter en å eller en bäck då, och så lite grann i terrängen då, men det finns ingen spårning som är liksom som man längre sträcker, utan det är bara kortare sträckor där det varit skoterspår och varje spår tillsammans då. Och det är ofta på myr eller hyggen där det varit lätt att köra skoter.
Om man går in på den här bevisföringen som i alla fall vargvännerna då tycker talar till era nackdel, de här sms'en, så varnas det till exempel för att polis är på plats. Vad handlar det om?
Jag vet inte. Jag fick nog inget sånt där sms. Så det är nog ingenting jag känner till. Så där har inte jag fått någon fråga om. Men som jag tolkar där i rätten, de som hade fått sms'en, så var det väl att det var poliser, alltså med blåljus då. Då är det ganska vanligt i en sån där by att man, ja, de som är ute, ja, att man säger det. Träffar man någon, då säger man, om man pratar med någon tidigare, så då skickar man ett sms eller ringa. För ofta är liksom, de kommer ju inte, det är ju ofta någonting som har hänt i byn eller runt om byn då. Det är ju liksom, så att det är ju som ganska, ja, det blir ju en ganska stor grej av det. När det är någonting sånt, om det är ambulanser och polis då.
Hur ofta passerar polisen där med blåljus?
Ja, det är väldigt ovanligt. Det är ju, när det är någonting, då har det ju ofta hänt någonting. Och då brukar man inom ett par timmar få reda på vad det är då. Alltså, det brukar bli en telefonkedja på byn som gör att folk är nyfikna då innan man får reda på vad det är. Alltså, väldigt, väldigt sällan. Det är ju inte samma sak som om du bor i en stad. Då höjer du inte på ögonbryn om du ser en polisljus eller polisbil med blåljus då, eller en ambulans då, för då. Där är ju, alla känner ju inte alla där, men när man på en sån där liten by så blir det ju en helt annan grej då.
Det här sms:et, lägg ner, varnad. Vad kan det vara för någonting?
Då visste ju jag har ju fått reda på att det var poliser där i området då. Och då hade jag ju en skoter, det var inte mindre, men en skoter som inte var påställd och försäkrad då. Och då, ja, då ville vi inte att vi skulle köra ut med den skoten till där poliserna stod då.
Sen är det ju en annan grej i sms-trafiken där. Ni skriver ju dels om någon vargslagen älg där. Och sen skriver ni om att dra en bäver. Vad är det för någonting?
Vargslagen älg, det var väl... Det kan det vara, jag vet inte exakt vilket det menar där. Det ena är, och det visade jag ju, länsstyrelsen samma dag som det där hände, för att rita en karta där det var en älg som hade blivit slagen av vargar tidigare då. Det ringade in på kartan då. Sen har jag varit alltid intresserad om det är älgar som blir slagna som går att ta reda på, så har jag ibland tagit reda på dem och haft dem som återmaterial på mina räv- och kråkåtlar.
Nej, och sen bäver efter, dra bäver, det var, då hade jag en rävåtel som var ungefär, vad kan det vara, 5 kilometer norr om det där området, fast på västra sidan. Vi var aldrig på det området, och där har jag en sån där åtel då, som, där hade jag dragit ut en bäver någon dag innan och haftat på en åtel där, alltså den låg ju kvar på åteln där. Det sa jag ju polisförhör också, så det var ju på ett helt annat område då.
Du, sen ifrågasätter ju vargvännerna då att ni skulle ha hållit på att reka för bäverjakt. Men hur var det där egentligen? Dök det upp några danska betaljägare?
Det är inga betaljägare, utan det är ju... Det har väl blivit som kompisar som återkommer varje år då. För de arrenderar från början en liten mark på byn som de börjar jaga. Och sen har vi bara umgått, så de har ju återkommit varje år och jagar bäver och följt oss då. Några av oss då. Så de kom ju då den 7 då. På måndagen kom de ju. Så jag hann ju följa dem ut på tisdagen då. Den 8 då. Sen blev jag hämtad på onsdagen morgon då, dagen efter.
Du, vad säger du om hela den här rättegången? Om åtalet? Det faktum att ni blir åtalade på de här grunderna?
För mig är det ju skandal om man tänker på, redan första dagen så var jag ju så ärlig med allting och liksom, för jag tänkte att det är ju mer information man kan ge och liksom så kan det underlätta deras arbete, så då tänkte man att då åker de in i området och kollar och sen ser de att det finns ingen varg som är förföljd eller jagad och liksom, och så sen, ja, då har de ju våra namn och uppgifter, och så var det så jag trodde att det gick till då, men de börjar ju som i en annan ände, de gick ut direkt lite lite väl hårt och tog för givet massa saker. Så det var ju, det var väl liksom förutfattade meningar från naturbevakarna och åklagarna enligt mig då, som gjorde att det blev som det blev då. Annars hade det ju aldrig behövt hända att folk hade varit tvungna att sitta i häkte och att de hade tagit vapenbeslag och allting.
Hur har du klarat det här psykiskt? Det måste ju ha varit en fruktansvärd press på dig.
Ja, alltså det är ju... Det som är ju det, när du vet att du inte har gjort någonting, då är du ganska säker på dig själv och då, ja, liksom, då känner du ju en trygghet i det då. Sen har det ju liksom påverkat. Jag var ju ett och ett halvt år sedan jag var utan vapen och jag jobbade ju som jaktguide och sånt, så jag var tvungen att byta arbete och sånt under den tiden för att jag inte kunde jobba med det då. Så det påverkade, så att det vart ju en omställning då.
Vad var det rent faktiskt som gjorde att du var tvungen att byta jobb?
Att när vi guider så har vi utländska jägare och då är det vi guider som håller med vapen. Man kan, alltså vi håller med egna vapen för att det inte ska vara någon strul, så de liksom uppsiktsjagar kan man säga. För att vi ska veta att vapen är okej och kika sikten. Att förut så tog de med sig egna vapen, men om de då kom på premiärmorgon och så har de en kikare som inte funkar och så ska man lägga liksom ett par dagar för att få till det felet och då tappar de så mycket tid då. Så att vi har egna vapen, vi guider då, så när inte jag har vapen då kan du inte guida då.
Och när det gäller rent personligt då, liksom hur människor betraktar dig och hur man snackar om dig och hur har du uppfattat det?
Det är väl olika då mellan, ja, om man säger då, de här extremvärnarna och i deras ögon så har man väl alltid liksom varit dömd och det kommer väl alltid vara. Även när vi blir friare så kommer vi vara dömda i många ögon. Och det är väl, de har väl ett visst sätt att tänka på, väldigt jaktfientliga och sådär. Så sen de som de som jagar eller inte jagar, vanligt folk som inte har någon, som är extremister, och de är väl mer lite sunt förnuft då. Så att, då blir man ju inte lika. Så jag har väl inte känt någon liksom, folk som jag känner och så har jag ju känt stöd från dem och så har det inte varit något större problem.
Du, nu har ju Åse Schultz, åklagaren, sagt redan att hon kommer att överklaga det här till hovrätten. Hur ser du på det?
Ja, det är väl både och då. Alltså, dels vet du att de andra inblandade, jag pratar inte så, men nu bor jag inte på samma ställe så de tycker att det är jättejobbigt. Jag personligen tycker att det kanske bara bra då. Att det går dit och så man får liksom så att det verkligen kommer framåt och inte har gjort någonting.
I den händelse att det skulle bli en fällande dom i hovrätten och det blir prejudikat, alltså vad anser du att det får för konsekvenser för den svenska jägarkåren?
Ja, jag kan tyvärr inte tänka så när jag är med, så då kommer det inte bli någon fällande dom. Men om du skulle ta ett annat fall då det inte rörde mig och det skulle bli en fällande dom på en liknande grej, så är det ju, alltså får du jättestora konsekvenser, för då påverkar det ju allemansrätten och allting då. Gör det, så det blir ju, ja, det blir ju det att folk, det kommer visa sig på två sätt. Det ena sidan blir ju de som kommer att vilja jävlas med myndigheterna för att, ja, de blir irriterade och de kommer att vara ute extra mycket. Och sen blir det ju de som inte kommer att våga vara ute i skogen där det finns vargspår eller, ja, vargrevir då.
Har du börjat snudda vid tanken på vad ni ska kräva i skadestånd för det här?
Alltså jag har ingen aning om hur sånt där funkar. Alltså om man har rätt till något skadestånd. Det enda som jag kände är ju, alltså det man blivit påverkad, det var ju att, det var det sa ju direkt när jag inte fick en vapen, då sa jag det att jag behövde mig arbetet. Så det blev ju det blev ju strul på många sätt, inte bara för mig utan han som jag jobbade åt också, för det var liksom, då ska han ju leta nytt folk och han vill ju liksom inte ha liksom sätta ut en annons att han söker, han vill ju gärna känna lite grann den han har som jobbar där då. Så att det vart ju mycket strul med det vart det.
Jag talade ju med Anders Dunder tidigare här och han har ju fått en känsla av att det här är någon slags politisk rättegång. I och med att han har tagit ställning emot vargpolitiken. Stått upp på möten och agiterat och haft en dekal bak i bilen där det står nollvision till varg i Sverige. Hur känner du inför det?
Nej, men som det är för mig så är det ju naturbevakarna liksom som har, alltså då deras, när man hör han som sitter i helikoptern och hur de liksom attityder de har direkt på plats innan de har varit ner och undersökt området, och så är ju liksom en normal människa som liksom först, han bildar sig en uppfattning först vad som har hänt innan han tar ställning då. Han kan ju liksom inte, men de här hade ju redan tagit ställning. De hade ju, innan de ens var inne i området, så hade de en attityd som var jävligt otrevlig när man pratade med dem. Och de sa att vi vet vad ni håller på med och sådana där saker, fast de inte visste det. Och liksom har den inställningen då, när du ska utreda ett brott då, som de har försökt göra då, då är det klart, då blir det åt ett visst håll då.
Okej, hur firar du det här?
Nej, jag firar väl inte direkt. Jag jagar väl då. Jag ska väl ut nu sen ikväll igen då. Träna lite hundar och så. Så det är väl inte, jag firar, vi får väl fira efter hovrätten då.
Vi hörde en av männen i Lillhärdal-fallet, Lars Weppling. Jag heter Mikael Moilanen.